Ja, som ni ser av programmet så står det föredrag av Alvar Svensson från statskyrka till bekännelsekyrka, en kyrkohistorisk tillbakablick. Och som ni vet så kan inte Alvar vara här och hålla sitt föredrag av hälsoskäl, så att det är inte så lätt för oss att nu i all hast hitta på någonting annat. Det blir inte lätt för er och stå ut en stund med mig en stund, och jag hoppas att Ingvar också kan ta vid, för vi kan ju inte alls ersätta Alvar på något sätt. Jag vill i alla fall börja med att citera lite grann vad Alvar skrev till mig häromdagen. Jag började så vackert med mitt föredrag, men sedan kom värk i ryggen och förstörde all inspiration. Annars var det ett mycket värdefullt ämne. Min målsättning med föredraget var att tala om vilken oerhörd förmån den generation har som fått växa upp i en bekännelsekyrka. Inte någon lovsång till oss som var med från början eller till någon annan heller, men till Gud som gett oss så oerhört mycket genom denna kyrka i all sin svaghet. Men vi minns ju församlingen i Philadelphia som var utan kraft och fick beröm för det. Den historiska återblicken kunde ju bestå i att berätta lite om hur Sverige fick sin statskyrka och hur det spårade ur, eftersom det egentligen är en orimlighet. Och han skriver lite längre fram: vi fick den underbara läran i bekännelsekyrkan om rättfärdiggörelsen klarlagd. Ja, vem är den som kan räkna upp allt vi har fått och nu har tillgång till? Lovad vare Gud som i sin stora barmhärtighet har fött oss på nytt till ett levande hopp. Och så berättar han att han bad till Gud om möjligheten att en dag kunna gå med två kryckor. Det kan jag nu och vill nu bli stadigare och starkare i musklerna med mera. Och sen i det många brev vi har fått från honom så blir vi så uppmuntrade av hans frimodighet, hans förtröstan och förhoppning på Herren, hans nåd och hans hjälp. Så mitt i sjukdomen så är hans vittnesbörd en stor inspiration för oss andra. Ja, jag tänkte kanske säga någonting om detta med statskyrka. Vi sjöng nyss här i sången om banden. Banden han krossar, anden förlossar. Och det är inte lätt att bli av med de här statskyrkobanden heller. Det är ju märkligt att vi fick detta med statskyrkor. Ja, egentligen så var det tvärtom, att det var kyrkostat det blev. Det kan ju, om vi säger statskyrka, då är det staten som bestämmer över kyrkan. Och det har vi ju sett hur det är och är allt jämt. I Sverige har vi inte formellt sedan några år en statskyrka. Men politiska, sekulariserade organ är allt jämt de som bestämmer över Svenska kyrkan. Politiska partier talar om vilka kandidater man har, och så väljer man in dem på politiska grunder. Så man kan säga att det som inte längre är en statskyrka är ännu mer politiserad i vår tid. Så banden är förvisso inte lossade. Men hur blev det en statskyrka? Staten här och kyrkan där. Och före det så var det en kamp. Ska det vara så eller ska det vara så? Kyrkan här och staten här. Och när vi läser den heliga skrift så ser vi ju att det beror mycket på att man blandar samman gamla förbundet och nya förbundet. Och inte har förstått riktigt vad det innebär att nu lever vi den nytestamentliga tiden. Nu har det gått till fullbordan. Gamla förbundet är uppfyllt. Nu har vi ett nytt förbund och vi går inte längre under gamla förbundets ok med alla dessa många stadgar. Men det har inte alltid slagit igenom som det skulle, utan det blev ju så småningom att kyrkoledningen först i Rom ville ha statlig makt. Så då blev det alltså kyrkostat, och än idag så vet ni ju att katolska kyrkan är en kyrkostat. Vatikanstaten heter den. Katolska kyrkan har ambassadörer runt om i världen. Katolska kyrkan är en kyrkostat. Och det skedde ju framförallt mer och mer från och med 400-talet efter Kristus. Så trädde ju påven in i kejsarens ställe, för kejsaren, staten, var försvagad. Och då passade påven in och ta för sig mer och mer. Och så lyckas han hålla sig vid makten och där uppe ändå till 1000-talet, 1100-talet. Då blev det en väldig fight mellan kyrkomakten och statsmakten. Och ni vet, ett tag så segrar ju statsmakten och så tar kyrkan över, så till och med en statsledare får gå till Canossa, som ni kommer ihåg, och får stå där barfota i snön och göra bot för att det ska vara kyrkostat, inte statskyrka. Men det kom ju i Europa och även sen österut i de grekisk-ortodoxa länderna att bli mer och mer statskyrka, att kejsaren segrade. Och det var ju en splittring av den statliga makten, så att det var lite olika statliga regimer i olika landsändar. Och när vi kommer fram till reformationen så betyder ju den första som hade hand om Wittenberg ju väldigt mycket för att Luther kunde fortsätta och genomföra sin reformation trots katolska kyrkans kraftiga motstånd. Fredrik den vise höll ju, kan man säga, Luther om ryggen. Och likaså i Sverige så kom ju då Gustav Vasa, av inte minst politiska skäl, ge stöd åt de som hade påverkats av Luthers förkunnelse i Wittenberg. Så Olaus Petri och Laurentius André fick ju möjlighet att verka, och vi får en reformation i Sverige, men med stark stöd då från statsmakten. Och så kommer statsmakten in i bilden. Och vi får det här märkliga med en statskyrka. Vi hörde igår ett föredrag om Konkordieboken. Och märkligt nog så kom Konkordieboken att studeras intensivt i Sverige på 1600-talet. Det var verkligen en Konkordiebokens renässans och reformation i Sverige. Men statsmakten hade inte riktigt klart för sig den här skillnaden mellan gamla och nya förbundet. Så när man gjorde sina straffbestämmelser så byggde man det ofta på gamla förbundets stadgar. Alltså kyrkostatens stadgar, eller vi brukar ju säga med ett fint ord, teokratins system. Och det här med teokrati, det vet ni ju, slår igenom ju väldigt kraftigt inom islam. Eftersom islam anknyter väldigt mycket till gamla förbundets teokrati. Islam handlar om regler, regler, regler. Där finns inte evangelium, där finns inte nya förbundets uppfyllelse på något sätt. Och det dyker ju upp nu fler och fler stater där man vill ha, om man nu kan använda ordet kyrkostat om muslimska länder. Men det är alltså prästerna eller mullorna som är statschefer, som styr och regerar, och man tillämpar sharia-lagen, stränga lagar i stil med sådana som också fanns i gamla förbundet. Den vi kan läsa om dödsstraff för en rad olika synder. Så vill man införa det också i dessa muslimska teokratier. Det finns också kristna sekter som har svårt att hålla reda på det här med skillnaden mellan gamla och nya förbundet. Och då inför man i stil med gamla förbundet en rad regler och lagar. Och det gäller också synsätten på när det gäller Israel. Och det en del menar att egentligen så borde vi och skulle vi hålla den gammaltestamentliga sabbaten på lördagen helst. Och vi skulle hålla oss till lövhyddohögtid. Och egentligen så skulle vi offra också som man skulle göra enligt gamla förbundet. Katolska kyrkan har också haft svårt med det här. För ni vet att prästerskapet i gamla förbundet var ju ett offerprästerskap. Om man för över samma tankegångar in på den katolske prästen, så han offrar också för oss i nattvarden. Då genomför han sitt mässoffer för oss. Men enligt nya förbundet så är vi ju alla som är troende offerpräster, som ska frambära lovprisningens, tacksägelsens andliga offer till Gud. Så ni märker att det är lite förvirring och lite vimsigt. Och vi märker ju vilken oerhörd makt detta med statskyrka har för oss. Och svårigheter att bryta de här banden. Hur många sitter fast i detta. Både i Tyskland med Landeskirchen och i våra nordiska länder. Så har ju nationalkyrkorna en oerhörd makt. Det är liksom ganska förbundet med själva landet, själva staten. Och då blir det också som Rosenius sa, som vi nämnde tidigare, att profeterna som var rättsinniga, de rätta sanna profeterna, de lämnade ju inte Israel. Och så sa Rosenius, alltså ska vi, om vi vill vara rättsinniga, inte heller lämna svenska kyrkan. Som han talade om. Som han jämförde med det gamla förbundets förhållanden. Luther, han var ju glad åt att han fick verka och fick stöd av den världsliga makten. Och det är ju inget att beklaga om den världsliga makten kommer till insikt om Guds ord och i sanningen och vill stödja det. Men han ville egentligen inte ha denna sammanblandning som det blev med statskyrkor. Utan han klargjorde ju att man måste noggrant skilja mellan kyrka och stat, mellan det andliga regementet och det världsliga regementet. Man ska inte korsa det och blanda samman det. Men vi har alltså två begrepp. Vi har dels kyrkostat, som katolska kyrkan är en kyrkostat, och vi har dels statskyrka. Och det vi möter allra mest är ju statskyrkan. I Ryssland och i Bulgarien, i Serbien och på grekiskt ortodox område så ser ni ju hur nära man har kopplat samman statsmakten och den andliga makten. Men i regel på den kanten så är det i alla fall tsaren eller världsliga fursten som är överst, men han har samarbetat med och omgivit sig av patriarker av olika slag som har haft stort inflytande. I Sverige var det ju på vippen igen efter Gustav Vasas tid att det skulle tillbaka till katolsk tro, där katolska kardinaler kommer in i bilden. För de samarbetar ju väldigt nära med Gustav Vasas son Johan den tredje. Han var ju gift med en katolik och det var ju på vippen att vi skulle bli katolskt igen. Och han införde också katolsk liturgi med röda boken, som ni kanske kommer ihåg, 1576. Ja, nu spånar jag lite grann fritt hit och dit. Jag ber om ursäkt. Och ni som har läst historia kommer också ihåg vilket inflytande de katolska kardinalerna hade i Frankrike. Många av er kommer väl ihåg kardinal Richelieu, inte sant? Och han såg ju till att driva de katolska intressena väldigt hårt. Och vi har hört av pastor Villares hur kraftfullt man drev den katolska linjen i Portugal till exempel. Nå, det här behöver vi kanske inte stanna så mycket vid, utan istället uttrycka glädje och tacksamhet för att vi har upptäckt vad Bibeln och Nya testamentet lär om kyrkan och församlingen. Och det är Herren som ska styra i kyrkan, inte politiker och inte staten. Vi ska skilja mellan stat och kyrka. Ett exempel på hur det ändå det här med staten i Sverige verkar igen är ju att det inte har varit enskilda bibelsällskap som har producerat bibelöversättningar, utan det har skett på statlig kommando. Och det har stått då gillad och stadfäst av Kungliga Majestätet. Kunglig Majt, kommer ni ihåg det? Vi läste länge en bibelöversättning från gillad av Kunglig Majt 1917. Nu tyckte man ju då att den var ju lite ålderdomlig, men det blev inte att kyrkan själv då tog initiativ och säger nu måste vi arbeta med Bibeln och komma nära grundtexten så bra det nu går, utan det blir ett beslut i Sveriges riksdag. Kan ni tänka er? Och sedan uppdras det åt en statlig institution som heter Kulturdepartementet att publicera eller jobba fram en bibelöversättning. Och så kallar man ihop då ett gäng där de allra flesta har då en bibelkritisk syn på Bibeln. Och så jobbar man och så jobbar man och så jobbar man och så kommer man till slut år 2000 ut med en översättning som vi kallar för Bibel 2000. Och de har ju varit duktiga på många sätt. De är språkkunniga och kan en hel del saker. Men samtidigt så tolkar man ju Bibeln utifrån att det är en vanlig mänsklig bok med fel och brister. Och när man inte får texten att stämma riktigt med det man tycker borde stå, så hoppar man över. Man har hoppat över 70 verser. Där det bara är prick, prick, prick eller en parentes. Till och med om man har Bibel 2000 och kommer till sjukhuset och vill läsa för en döende syster eller broder. Jag vet att min förlossare lever och... Punkt, 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 punkt kommer det sen. Därför att det är lite svåra ord där och man förstår inte. Job kan ju inte ha talat om att jag ska uppstå med kroppen. I mitt kött ska jag med egna ögon skåda Gud. Det går ju inte. Den tanken hade inte utvecklats ännu. Utan den måste man ha tänkt långt senare. För man tänker sig evolutionistiskt att så småningom kommer man på den där tanken med uppståndelse. Men det är ju långt, långt senare. Och innan den kunde sen påverka personer i Israel. Så där hoppar man över. Och jag undrar hur många av de kyrkor som har Bibel 2000 som sin församlingsbibel verkligen har sett alla de här konsekvenserna. Eller ta Jesaja-boken som jag har sysslat särskilt mycket med. Så när man kommer till klara messianska profetior så har man fotnoter där man skriver att det är inga messianska profetior. Därför att det är enligt vetenskapsbegrepp man har en omöjlighet, utan man kan bara tala om den som ligger till hands i den miljö man befinner sig. Och då måste man väl syfta på någon kung i sin samtid eller någonting annat. Till och med Jesaja 53 som är så tydlig så att det ser ut som profeten står på Golgata och ser vad som händer. Och han har sett det. För han talar i förfluten tid. Han var genomborrad för våra synders skull. Han säger inte att han kommer igång någon gång i framtiden att bli genomborrad för våra synders skull. Han har sett allt samman. Och det är vad han säger när han börjar boken. Chason Jesajahu. Detta är vad Jesaja, Amos son, har sett. Han har sett videon. Och det är ingen stum video, ingen stum film. Han har både hett ljud och bild. Och så återger han vad han har sett. Och det vimlar ju av profetior om den kommande Messias och vad han ska göra. Men verbformen är i perfektum, som är visshetens form. Han har sett det, det är säkert, så här är det, så här var det. Och detta skriver då Bibel 2000, nej det är någonting annat. Så Jesaja 53, det kan antingen syfta på hela Israel, eller då en from kärna inom Israel eller någon annan kollektiv grupp. Och det är den kollektiva tolkningen av den lidande tjänaren. Eller då är det en individ. Men då måste det ha varit någon spetälsk i författarens samtid. Eller det kan vara den. Eller kanske syfta på kung Hiskia eller på det och detta. Så står det i den bibel som ligger på nattduksbordet. Som man ska läsa i morgon och kväll och ska man läsa i kyrkan. Fattar man inte vad det är frågan om? För att inte tala om Danielsboken som visar vem är det som styr historien. Vem är det som vet allt? Vem är det som vet vad Nebukadnessar skulle göra? Vem är det som vet hur det skulle gå för Belsassar? Vem är det som vet hur Kores på ett märkligt sätt, en hedning, skulle bli ett redskap för en befrielse? Och Danielsboken är ju något helt alldeles fantastiskt hur den visar detta. Och då skriver han uttryckligen, det är ju en omöjlighet, det här har skrivits av en from jude. Efter det att de så kallade låtsasprofetiorna har hänt redan, så det är inga profetior. Så han levde på 160-talet i Maccabeertiden och sen försökte han att låtsas som om han har levt tidigare och profeterar om det. Och dessutom handlar ju Danielsboken inte bara om vad som ska hända fram till 160. Utan talar ju så oerhört tydligt om Messias och vad som ska hända. Och också talar om det romerska riket, hur det kommer och hur det förstör gamla förbundets Jerusalem. Förstörelse är beslutad och den kommer som ni vet år 70 efter Kristus. Men hela Bibeln där med sina noter är bombarderad då av bibelkritik. Ett exempel på att det är vad riksdagen har fixat. Vad våra politiker har fixat. Vad statsmakten har fixat. Och då kommer jag osökt in på behovet av att vi samlar oss och själva arbetar med en bibelöversättning. Och Ingvar ville att jag skulle säga någonting om folkbibeln. Vi fick ju reda på lite grann vad det barkar hän med det som skulle bli Bibel 2000. Så vi satte ju igång redan i slutet på 70-talet, början på 80-talet och tänkte ska vi försöka göra någonting, men det var ju inte lätt. Och vi hade ju knappa resurser och knappa förmågor. Men när vi då hörde att de planerar att bli färdiga till år 2000, så tänkte vi ju, vi kommer ju aldrig att kunna komma ut med en översättning som syns och når ut om vi kommer ut samtidigt. Den kommer ju att drunkna i all propaganda för Bibel 2000. Så vad gör vi då? Ska vi jobba noggrant och försöka komma ut 2002? Samtidigt som vi visste att vårt folk hungrar efter en bibelöversättning. Nej, vi måste försöka komma före Bibel 2000 och vi kom ut i december 98. Men det är klart, när vi fick stressa på det viset så har ju folkbibeln sina brister. Det finns stresssjukdomar i vårt arbete. Det borde vissa saker ha gjorts bättre och gjorts noggrannare. Så därför jobbar vi nu med en revision och vi har börjat med att ta oss an Nya testamentet och Saltaren. Och jobbat med det nu ganska länge och grundligt. Och nu så är vårt arbete under tryckning. Och om ni då vill, som vi har sagt förut, vill läsa lite om hur det här har gått till och vad som kan vara typiskt, så ta den här gratisfolden med er och sprid den gärna till människor. Ingen bibelöversättning kommer ju att bli fullkomlig och inte heller folkbibeln. Ni kommer säkert att hitta sånt där ni börjar undra, ja men vad det här, har det blivit bättre? Var det nästan inte bättre förut? Och så är det, man har sina favoritställen och favorittankar. Men jag skulle tro att på det stora hela så kommer ni att se att folkbibeln, nya folkbibeln, är ännu mer texttrogen. Och språket flyter ännu bättre. Och framförallt kommer ni att märka att ni får oerhört många upplysningar om vad olika saker som man undrar över syftar på och handlar om. Så notapparaten är avsevärt större än vad den är i nuvarande folkbibeln. Och det tror jag ni kommer finna ett stort nöje av att ta del av de här rikliga noterna. Men Gamla testamentet då? Ja, det borde ju också ha reviderats, därför där finns det mycket att göra. När vi gav ut Folkbibeln så gjorde vi en revision av 1917. Och det blir ju naturligtvis en halvmesyr. Gamla testamentets skrifter borde arbetas igenom från grunden. Väl grunden. Och det tar ju lite tid. Men det är vår målsättning att göra det. Men vi kanske innan vi hinner det arbetet, ni får vänta 10 år på det, så kanske vi gör en försöker att rätta till och bättra på det vi ser är absolut nödvändigt att justera och bättra på, så vi gör en snabb genomgång först av Gamla testamentet som vi då kan ge ut tillsammans med denna nya testamentet. Det är lite av planerna. Men är ni intresserade så är ni välkomna att försöka engagera er lite grann med att läsa och skicka in synpunkter, för att vi har inte så många som hjälper till och granskar och kommer med synpunkter. Några av referenterna som vi har finns uppräknade här, som ni kan se, kanske känner igen några människor som hjälper till. Och vi har framförallt en duktig arbetsledare i det här arbetet som heter Tony Larsson, som har en otrolig arbetskapacitet och gör verkligt stora insatser. Du hade en fråga. Den ges ut av Svenska Folkbibeln. Ja. Så att man går, om man vill läsa om det här så går man in på www.svenskafolkbibeln.se. Så den har ett eget förlag. Förlåt, vad sa du? Det är också utgivet av Folkbibelns förlag, ja. Ja, Expimedia går ju hand i hand med Folkbibeln. Så Expimedia kan man ju säga är samma sak som Folkbibelns förlag. Så går samma. Det är både och. Det är sakliga tolkningsfrågor också, som det är ganska mycket. När jag läser igenom nu Gamla testamentet, så var det nu, så reagerar jag nog mycket mer än vad ni gör. Så jag säger oj oj oj, det här måste vi arbeta igenom vidare. Det är inte lätt. Jag märker nu när jag jobbat med Jesaja-kommentaren att det är många verser som man får sitta veckor med och väga vad som är den allra tydligaste och bästa översättningen. Och när jag har till exempel också tittat på andra översättningar och jämfört här, så kan man ju ibland undra om det är samma text man läser. För att det är så otroligt olika tolkningar och skillnader. Så Gamla testamentet är ett jättearbete att ta tag i. Men det är i stor utsträckning också språket som behöver förbättras. Ska se upp med. Ja, det är ju möjligt man skulle kunna göra, men det har vi ingen sån just nu. Ja, är det någon annan fråga? Nu har vi kommit in. Ja, det anknyter ju till statskyrka det här lite. Men har ni någon annan fråga kring bibelöversättning? Det är på sätt och vis otacksamt också att arbeta med bibelöversättning. Och det kan det vara också att arbeta med psalmer. För många människor är ju så fästa vid vissa formuleringar. Så de vill ju helst ha Gustav Vasas bibel eller Karl den XII:s bibel, även om det är ett språk som i alla fall de yngre inte alls förstår vad det handlar om. Så att hur man än gör så kan man få ovett. Men det får vi acceptera. Lars.
Jag tänker på det här stället i Jesaja om synderna är blodröda.
Ja.
Ja.
Jag tror jag kan, hör ni vad Lars frågar? Det är i Jesaja 1:18, det här kända stället, om era synder är blodröda så ska de bli snövita. Så översätter Bibel 2000, om era synder är blodröda, tror ni då att de kan bli snövita? Jag har gjort det till en fråga. Hur kan det bli så olika, frågar han. Jag tror jag vet svaret. Jesaja, han predikar om igen lag och evangelium, dom och frälsning, synd och nåd. Och han växlar tvärt. Så mitt när han förkunnar dom så kan det plötsligt komma det renaste evangelium. Och det förstår inte kulturdepartementet från regeringen. Utan har han talat om dom, vilket han gör strax före detta kapitel, och senare igen, så måste det ju vara dom också i vers 18. Så har de resonerat. Och så kommer man dit och sen står det, det är inget svårt att översätta. Om era synder är blodröda ska de bli snövita. Det står inte som 1917, lite sådär tveksamt. Om era synder är blodröda så kan de bli snövita. Det vill säga om ni skärper er. Tänker man ju då, ett litet villkor petar man in, så kan de bli snövita. Utan i grundtexten står det, om era synder är blodröda ska de bli snövita. Om de är röda som schalakan ska de bli som vit ull. Så står det. Men då tänker man, nej men det kan det ju inte vara. Utan det måste vara domsförkunnelse här också. Och då säger jag, om era synder är blodröda, tror ni då de kan bli snövita? Och svaret är, nej det går ju inte. Om de är röda som schalakan, tror ni då att de kan bli som vit ull? Nej, absolut inte. Så har man tolkat. Och så står det i Bibel 2000. Och, ja, nu gör jag ju lite reklam för en bok om Jesaja som kommer. Men jag tror det är nödvändigt att få en ordentlig genomgång av hela Jesaja-boken. Den är en helt fantastisk bok. Precis som ni ska gå och köpa Johannesevangeliet där. Som är alldeles fantastiskt, köpte nu för 10 kronor, så är ju Jesaja gamla förbundets Johannes evangelium, kan man säga. Det är ju alldeles fantastiskt och enhetligt. Och det är en röd tråd som inte, jag tror att ni har svårt att hitta den ibland, för det är så många utsagor hit och dit. Jag hoppas att den här kommentaren kommer hjälpa dig att se sammanhangen och se hur det hänger ihop. Och egentligen ibland säger man ju, vi har ju inga bevis för Gud. Men i Jesaja så betonas verkligen bevis genom förutsägelserna. För Jesaja visar vad han har förutsagt. Och sen titta här, det här var länge sedan jag förutsade det här. Läser, ja visst, det kan vi ju inte förneka. Ja men nu ser ni hur det har hänt. Den där rakkniven från öster, Assyrien har kommit. Och totalt härjat och förstört Israel och Juda. Har det inte hänt? Jo, det har ju hänt. Ja, men vad är era förutsägelser då? De här förnekarna och motståndarna. De har ingenting att komma med. Och era avgudar då? De kan ju inte ens stå. Ni får ju staga upp dem. De kan inte gå. Ni måste bära dem. De kan inte tala. De hör ingenting. Vad har ni att komma med? Ja, de har ingenting. Och så säger han då. Ja, men ni ser ju. Hurdan Herren är. Och nu förkunnar jag nya ting. Precis som det har hänt så kommer det att hända. Så profeterar han om Kores och profeterar han om Messias. Har ni någonting att säga om framtiden? Nej, de är helt bort. Då är det lika mycket ett bevisande som när Elia är på Karmel. Kommer ni ihåg det? Nu får vi se vem som är Gud. Ta nu och offra här och ropa och ha er. Får vi se då om Baal griper in. Inte kan han. Ja men han kanske sover, säger Elia. Ropa högre. Och så sen, jaha, när det då är Elias tur här. Häll på mer vatten och mer vatten och mer vatten. Så det är inte något fifflande här på något sätt. Och så sen då, ja vad händer? Elden kommer från himlen och bränner upp rubbet, till och med stenarna alltihop. Det är bevis. Det är Guds bevis. Jesaja är full av sån övertygelse. Ni blir så stärkta i tron genom att ordentligt studera och läsa Jesaja och inte i bibelkritisk tolkning där alla de här bevisen trollas bort. Jesaja betonar hela tiden hur det är bevisat att det finns bara en Gud. Det finns bara en Gud, den enda sanna guden, och det är Herren Sebaot. Nej, nu ska jag inte predika om detta.